Ja, det här är Åke Sandin och jag ska nu påannonsera en ny halvtimme på radion 91,4 MHz och på webben tyresoradion.se. Det gäller ett möte, offentligt möte som ABF och TUFF, Tyresö U-lands- och fredsförening, anordnade den 17 maj med Maj-Britt Theorin. Och knappast någon människa i Sverige har så länge och så starkt agiterat för fred mot krig, mot kärnvapen och annat som just Maj-Britt. Det har hon gjort som nedrustningsambassadör, som EU-parlamentariker och i många år som svensk riksdagsledamot. Det kanske hörs lite störningar på grund av att vi sitter i kulturcaféet som var fullt av folk, men det tror jag vi kan stå ut med. Maj-Britt Theorin.
Herregud, så okunnig man har varit över hur mycket hat det väcker hos många när man talar om nedrustning. Det var ett av skälen till att Palme var så hatad i det som kallas för Stay Behind, som var en grupp och kanske är fortfarande av toppmänniskor i samhället, ofta från näringslivet, som hade en enda uppgift i sina egna ögon. Det var att se till att inte Sverige blev kommunistiskt, och de betraktade Palme som förrädare. Och det var inte vilka som helst som fanns i det där nätverket. Men just det här att han arbetade för nedrustning, det var ju väldigt suspekt. Det skulle man inte göra. Ja, det kanske man ändå ska göra så många år efteråt också. Jag tänkte jag skulle prata lite grann med er om värdlandsavtal och NATO, men jag pratar gärna om kärnvapen också om ni är intresserade av det. Men först ska jag läsa en bön. NATO vårt som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Ske NATO-kommandots vilja i himlen så och på jorden. Vår dagliga NATO-propaganda ge oss idag, och förlåt oss vår gamla fredsretorik, så som vi också förlåta dem vi exporterar vapen till. Och inled oss inte i alliansfrihet, utan fräls oss från självständighet. Ty riket är NATOs och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, ni förstår att det är Göran Greider som har skrivit den NATO-dikten, men den är sällsynt passande. NATO vårt som är i himlen. Ja, det är ju så att NATO är världens absolut största kärnvapenallians. Jag blev jätteglad i morse när jag lyssnade på det här P1 på morgonen. Det var flera stycken om värdlandsavtalet och de tog upp kärnvapen och olika saker. Det var väldigt bra. Men vad leder oss då värdlandsavtalet med NATO? Ja, vill man ha kärnvapen i sin kommun, i Tyresö, i Stockholm, i Bollmora, Södertälje, och bli förstahandsmål i ett krig? Och den frågan tycker jag man ska ställa till alla ivriga NATO-anhängare i både riksdag och kommuner. För kärnvapen är konsekvensen av ett medlemskap i militäralliansen NATO. NATOs försvar vilar på användning av kärnvapen, ja, till och med på användning av dem först. Ska då vår säkerhet vila på amerikanska strategiska kärnvapen? Ger det oss någon ökad säkerhet? Nej, självklart inte. Och det vore fullständigt vanvett och en totalt förändrad svensk säkerhetspolitik. Ja, men herregud, ryssarna är ju så förfärliga. Vi ser ju vad Putin gör. Det skrämmer oss så. Titta, titta, titta. De inte angriper oss, men nästan, och flyger nära våra flygplan och så vidare. Ja, går man in och granskar det så visar ju sig att det är mer NATO-plan som har varit och irriterat vårt luftrum än när det varit de ryska. Men det är nu en gång så att det har, vi har en ökad spänning i det här området. Och Sverige ligger där vi ligger. Och det kan vi inte ändra på. Vi är här. Vi har Ryssland ganska nära oss. Och det är en stor makt. Och i vårt närområde så har spänningarna ökat. Och om då Finland och Sverige skulle gå in i NATO. Finland med 120 mil direkt landgräns till Ryssland. Så skulle naturligtvis spänningarna öka ännu mycket mer. Jag behöver väl inte påminna om ni känner säkert till det, men för mycket länge sedan. När Gorbachev var president i Ryssland så fick han utfästelse av Helmut Kohl att NATO skulle inte flytta fram sina positioner närmare Ryssland. Och när Ryssland var då, lade då ner Warszawapakten. Vi vet ju vad som har hänt sedan dess. Vi vet ju hur NATO har kommit närmare och närmare och närmare och närmare Ryssland. Det är bara ett faktaupplysning. Det är inte frågan om att man för det skulle behöva ta till vapen. Men det är ändå bra att veta om det. Vad ska vi då göra för att minska spänningarna? För det måste ändå vara det viktigaste man kan göra. Och istället för vapenskrammel så bör alltså Sverige återigen ta upp samtalen med Ryssland på alla nivåer, från Putin och från Stefan Löfven, över ministrarna, över myndigheter och institutioner till fredsrörelsen och det civila samhället som vi kallas numera. Etablera kontakt. Och det där, det är nämligen det som vi har gjort i alla tider tidigare. Under min tid, under kalla krigets tid, under Alvas och Ingas tid. Vi hade alltid kontakter på alla nivåer. Och det har Finland fortfarande än idag. Direkta utbyten och kontakter på alla nivåer i samhället. För det är naturligtvis så att tala med varandra skadar ingen. Och kan det minska spänningarna så är det väldigt bra. Svensk och finsk neutralitet och alliansfrihet. Det ansågs inte bara av USA vara väldigt bra att ha en barriär emellan den ena och den andra stormakten. Utan också, alltså inte bara av Ryssland eller Sovjet då, och av, utan också av USA. Många gånger har vi fått bekräftelse på det, inte minst som Kissinger, att det här var väldigt bra, att det fanns en barriär emellan. Och det är naturligtvis så fortfarande. Det jag tycker jag saknar i samhället idag, det är en riktig ordentlig diskussion om vilken säkerhetspolitik vi ska ha. Vi får bara höra hotet om Ryssland och vi får se Dagens Nyheter mejande fram allt vad de kan tänka sig. Tillsammans med de fyra allianspartierna om, oh, nu är det så farligt, nu måste vi gå in i NATO, vi måste ha NATO som skydd. Men fred och säkerhet, det byggs inte i första hand på militära åtgärder. Vår säkerhetspolitik ska ju naturligtvis utgå ifrån att vi ska dämpa och undanröja konflikterna, inte att utkämpa dem. Och då är det något helt annat som behöver ske i samhället. Och den diskussionen vill jag att vi ska ta idag. Att vi på allvar ifrågasätter att Peter Hultqvist och Försvarsdepartementet har tagit på sig kronan av säkerhetspolitiken. Den ligger inte hos dem. Den ligger hos Margot Wallström på Utrikesdepartementet. För säkerhetspolitik, det är Utrikesdepartementets uppgift, inte Försvarsdepartementets. Och den formas genom en mängd av olika delar inom utrikespolitiken. Jag ska bara räkna upp några, ni kan säkert väldigt många. Det är framförallt den internationella politiken. Det är diplomati. Det är fred och nedrustning. Det är kärnvapennedrustning. Det är rättvisepolitik. Samarbetspolitik. Biståndspolitik. Fredsbyggande. Konfliktlösande. Flyktingpolitik, handel, stärkande av Förenta nationerna, men också ett militärt försvar. Men inte förrän allt annat har prövats. Och nu säger jag detta för att ni inte ska reagera, för så är det. Enligt internationell lag, vi kan gå tillbaka till Haagkonventioner, så om man vill bli trovärdig i sitt försvar så måste man ha någon form av soldat. En gång i tiden så hade vi en konstnär som föreslog att vi skulle ha en soldat som stod och vaktade våra gränser. Ingen dum idé. Men i alla fall någon form av försvar som markerar och visar att vi är beredda att försvara vår neutralitet och alliansfrihet om vi blir angripna. Men den här säkerhetspolitiken, alltså det som är utrikesdepartementets uppgift. Och jag vill gärna säga till er som kanske inte är sossar, men på partikongressen 2013 så tog vi ett program av utrikes- och säkerhetspolitik, internationell politik, där precis den klassiska socialdemokratiska politiken om att undanröja konflikter, fredsbyggande och allt detta var själva basen. Så det finns redan. Det är fastlagt av det socialdemokratiska partiet, men det har liksom försvunnit nästan i skuggan utav det väldiga kämpandet för mer pengar till försvaret och framförallt hotbilden som då byggs upp på det här sättet. Men om man nu vill driva en riktig säkerhetspolitik av det slaget som jag tycker att man ska göra i den här regeringen, ja, så får man ju inte ge några öppningar till NATO-medlemskap. Antingen direkt eller indirekt. Nu säger ju Stefan Löfven att vi ska inte gå in i NATO. Och NATO är inte svaret på en bredare säkerhetspolitik, säger Margot Wallström. Ja, det är naturligtvis väldigt bra. Men det är inte tillräckligt. Därför att det är också viktigt att klargöra varför vi inte ska gå in i NATO. Därför att om vi inte gör det så lämnar vi fältet fritt för alla NATO-anhängare, antingen i Dagens Nyheter eller de fyra allianspartierna och deras argumentation. Så är det ju att alliansfriheten ger oss handlingsfrihet. Och den minskar också risken att vi ofrivilligt dras in i krig. Vi har faktiskt i Sverige, om man undantar, och jag gillar egentligen inte att undanta det, men ändå om man lägger Afghanistan lite grann vid sidan om, så har vi haft 200 år av fred i Sverige. Därför var vi en krigarnation, ska gudarna veta. En verklig krigarnation. Och det hade vi genom en säkerhetspolitik som var grundad på neutralitet och alliansfrihet. På en väldigt klok utrikespolitik, på internationellt samarbete och en aktiv freds- och nedrustningspolitik. Och det här har ju gynnat Sverige väldigt väl. Varför ska vi överge det? Varför ska vi överge 200 år av erfarenheter när detta har varit en sån framgångsrik del? Nu är det naturligtvis så att inget land kan finna säkerhet på ett annat lands bekostnad. Den måste sökas gemensamt, säkerheten. Och det var ju själva grunden i Palmes och andra statschefers stora arbete som kallades för gemensam säkerhet, common security. Det hade massor av bra förslag om nedrustning av kärnvapen och kemiska vapen och olika saker. Men själva grundprincipen, det var den här. Säkerhet måste man bygga gemensamt. Och en sån politik, även om nu Winnerstig och andra så kallade säkerhets- eller försvarsanalytiker tycker att det är nostalgi och gammal drömmeri, så menar jag att det är precis tvärtom. Det är en väldigt modern säkerhetspolitik att våga säga att så här ska säkerhetspolitiken se ut. Vi måste hitta en väg där vi kan finna säkerhet och trygghet tillsammans. När jag säger det här och när jag säger att vi ska återta kontakten med Ryssland, så är inte det detsamma som man accepterar Rysslands övergrepp. Det är ingen tvekan om att det var ett folkrättsbrott att gå in i Krim och återta Krim. Det kommer vi inte ifrån. Det kan möjligen vara bra att påminna sig att den andra stormakten har också brutit mot folkrätten. De talar sig varma för det båda två. Men när det tjänar deras intressen så gör de som de behagar. Så att man ska vara medveten om det, att det inte bara är Ryssland som alltså har begått brott. Det gjorde USA både såväl i Afghanistan som i Irak. Och kanske vid andra tillfällen också. Till kärnvapen. USA och därmed NATO har en doktrin om första användning av kärnvapen. I strid med den svenska tidigare inställningen att kärnvapenmakterna ska förbinda sig att aldrig använda kärnvapen först och att aldrig använda dem mot icke-kärnvapenländer. Vi har i Sverige drivit konsekvent sedan 1960-talet en konsekvent anti-kärnvapenpolitik, och det är på sin plats att säga det, att det var när man var på väg att skaffa sig atomvapen i Sverige på 50-talet som fredsrörelsen och en stor mängd av vetenskapsmän, författare, kulturpolitiker och fredsrörelsen tog strid i det som då kallades för AMSA, aktionsgruppen mot svenska atomvapen. Och för första gången i socialdemokratins historia tog kvinnorna strid internt. Inga Thorsson sa aldrig svenska atomvapen. Och det var många av gubbarna som var för de svenska atomvapnen då. Och det där var något nytt. Socialdemokratin håller liksom ihop, så där gör man bara inte. Men det gjorde Inga Thorsson. Hon hade som sagt väldigt många i stöd bakom sig. Och den, jag var med om den striden, då var jag ungdomsklubbist. Ungdomsförbundet, ska ni inte tro, gick i spetsen. Det var tanterna. Det var tanterna runt om i landet som ställde sig upp på alla lokala möten och sa: ordförande, jag föreslår, på lite skakiga knä, jag föreslår vi säger nej till svenska atomvapen. Så gjorde de runt om. Och vet ni vad gubbarna gjorde? De sa: lilla vän, ägna dig åt det som du kan. Ta du hand om barn och familj, så ska vi låta riksdagen fatta beslut om det som är klokt och förnuftigt. Men det nöjde sig inte kvinnorna med, utan de tog striden. Och genom att Inga Thorsson tog den striden så gick det ett antal år. Socialdemokratin tvingades tillsätta en utredning, en kommission. Inga var med där, många andra var med där. Och det sägs att Olof Palme då från början hade varit för svenska atomvapen. Han hade låtit sig övertygas. Han var sekreterare i den här kommissionen. Och det slutade med att kommissionen enhälligt sa nej till svenska atomvapen. Då ska ni veta, då hade vi redan börjat förbereda. Vi hade forskningslaboratorier och annat. FOA och andra som var på väg. Och från den dagen när beslutet var taget till socialdemokratin så var det också taget för Sverige. För det var inget annat parti som vågade ställa upp, utan det blev nej till svenska atomvapen. Och från den dagen så har Sverige drivit en konsekvent antikärnvapenpolitik. Detta var ett av de skälen som den här Stay Behind var väldigt irriterad på Olof Palme för. Att han drev det. För han ledde ju Palme, den här gemensam säkerhet, alltså Palmekommissionen. Och där var ju huvuduppgiften det här att också kärnvapen skulle bort. Nå. Kärnvapen ger ingen säkerhet. Det var grundslutsatsen i den här kommissionen. Utan den ger bara osäkerhet. Och de stater som förlitar sig på kärnvapen är mer utsatta för ett kärnvapenhot. Och särskilt de stater som tillåter kärnvapen på sitt territorium, även om de inte själv har skaffat dem. De är legitima mål för kärnvapenangrepp. Man kan också berätta att den internationella domstolen i Haag, och det här har jag varit med om själv i praktiken, ett gäng, det var jävligt roligt egentligen. Det började med att internationella jurister mot kärnvapen talade med en serie av länder i säkerhetsrådet, inte säkerhetsrådet, generalförsamlingen, och ville att de skulle lägga en resolution att man skulle vända sig till internationella domstolen i Haag. Det var under Bildts regering, vi hade förlorat regeringsmakten, men jag var fortfarande ombud till FN. Och jag såg bokstavligt talat när USA gick in i de alliansfria ländernas möten och sa: men skulle inte ni ha hjälp med lite polismakt. Skulle inte ni ha lite mer ekonomiskt stöd? Vad var det vi skulle hjälpa er med? Räkna inte med det om ni ställer upp på den här resolutionen. Så första året så drog man tillbaka den. Men året därpå så hade man bearbetat väldigt många fler länder. Och till allas förvåning, också min, måste jag erkänna, så beslöt generalförsamlingen med en mycket klar majoritet att skicka frågan till den internationella domstolen i Haag. Är det i överensstämmelse med internationell lag att hota om eller använda kärnvapen? Det fanns ju ingen högre juridisk instans än den internationella domstolen. Det blev beslutet i generalförsamlingen. Vet ni vad Sverige gjorde när resolutionen togs? Jag sa att det var Bildts regering. De la ner sin röst. Sverige som hade varit en ledande nation i allt kamp mot kärnvapen, de la ner sin röst. Frågan gick till internationella domstolen i Haag som sen till alla sina medlemmar skickar ut. Och sa, vad är er uppfattning om det här? Innan de skulle fatta sitt beslut. Jag kan väl erkänna att vi hade lite kontakt med ett par av juristerna i den internationella domstolen. Bland annat från Singapore och från Norge. Som vi visste var väldigt kloka människor. Och så kom då frågan till Sverige. Och jag hade skrivit en motion. Bland annat ska jag villigt erkänna med väldigt bra argument ifrån internationella jurister. Och när den kom till utrikesutskottet då för behandling så kom då mina gamla tjänstemän och talade om att det där gick inte alls, det där var fullkomligt omöjligt och så. Och jag kunde smula sönder dem med hjälp av de här juristernas argument som var underbara. Och jag hade då fått med mig alla partier på motionen utom Moderaterna, de vägrade. Så frågan kom då upp till riksdagens beslut och med en förkrossande majoritet så sa riksdagen att det står inte i överensstämmelse med internationell lag att hota om eller använda. Och det svaret skulle då skickas ifrån regeringen Bildt ner till internationella domstolen. Och när det var en vecka kvar så hade Sverige inte svarat. Då gick jag till Ingvar Carlsson och så sa jag så här i läget. De har inte svarat och vi har det här beslutet. Du skriver ett brev till Carl Bildt för kännedom till de andra partiledarna. Och så skrev Ingvar Carlsson under det. Och så 5 i 12 bokstavligt talat så svarade Carl Bildts regering att Sveriges riksdag anser att det inte står i överensstämmelse. Alltså inte Sveriges regering utan Sveriges riksdag. Och det är egentligen viktigare än regeringen. Så svaret kom in till internationella domstolen. Och det här var, då kan man ju ställa sig frågan, Sveriges riksdag har alltså förkrossande majoritet sagt ifrån vad uppfattningen är, men hur mycket är det beslutet värt om Sverige går in i kärnvapenalliansen NATO? Där hot om kärnvapen eller användning ingår i NATOs strategi. Vad händer med Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom värdlandsavtalet? Ja, då vill jag bara säga till er att något nej till utplacering av kärnvapen i Sverige finns inte i värdlandsavtalet. Men i flera paragrafer återfinns kärnvapen. Kärnvapen har placerats ut i andra länder. De finns idag kvar i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet. De ligger ungefär 10 kilometer från flygplatsen i Bryssel, kan jag tala om för er. Och de ligger ungefär 50 mil ifrån Raqqa, alltså ISIS eller Daesh huvudstad. Där ligger kärnvapen i Turkiet. Alltså, användning av kärnvapen får de här länderna inte fatta beslut om. Det får bara kärnvapenmakterna göra. Så om kärnvapen placeras i Sverige betyder det att vi har inte ett dugg med att göra hur NATO kommer att använda dem. Och det är naturligtvis, finns det ju många vägar till att förändra och stoppa det här. Man kan ju säga, jag kanske skulle ha sagt det. Ja, det kommer jag nog fram till. Men en väg att begränsa kärnvapens möjlighet, det är kärnvapenfria zoner. Det var också en sak som irriterade högerkrafterna i Sverige. En kärnvapenfri zon i Norden som man tidigare drev. Idag finns det 8 kärnvapenfria zoner runt om i världen som omfattar drygt hälften av jordens landområden. 120 stater med 1,9 miljarder invånare ingår i de här kärnvapenfria zonerna. Under en följd av år så har Sverige ingått olika avtal med NATO och anpassat sig till NATO. Och det är ganska skrämmande när man går in och läser det här. Och om, ja, i nästa vecka, 25, eller det var någon som sa 26 idag, så kommer riksdagen att godkänna värdlandsavtalet. Man säger att det handlar om juridik och skattesatser, men det handlar självklart om politik, säkerhetspolitik. Och när jag säger att riksdagen kommer att godkänna det, så är det bara så. De kommer att göra det. Därför att det var en nästintill enlig försvarsberedning som 2014 begärde ett sånt här värdlandsavtal. Vänstern var det enda partiet som då gick emot. Men alltså alla andra partier har begärt det. Nu har de varit utsatta, riksdagsledamöter och statsministern, för intensiv brevskrivning från hela landet. Väldigt bra. Jättebra. Människor har tagit sig samman och sagt ifrån. Men jag ska återkomma vad som kan hända också på ett annat sätt. För det bästa vore naturligtvis om man la värdlandsavtalet i papperskorgen. Det är där det hör hemma. Men tyvärr så kommer det nog inte att ske. Vad kan vi då göra? Ja, det är naturligtvis positivt att Peter Hultqvist då efter mycket tryck har gått ut och sagt, även om han kallar mig för undervegetation, tror jag var benämningen jag fick utav honom, att några kärnvapen inte ska placeras på svensk mark och inte heller några NATO-baser, säger han. Men det finns alltså ingen lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark. Även om man försökte sig på att säga det ett tag, man sa att det, vi godkänner inte kärnvapen på svensk mark. Den lagen har Finland. Och så här var det, för det var 1984 som Sverige antog, det var under min tid som nedrustningsansvarig. Man antog en lag om kärnmaterial, uran och annat. I den lagen skrev Finland in en enda mening som var viktig. Det får inte placeras kärnvapen på finskt territorium. Det står i den finska lagen, icke i den svenska. Ja, de ska ha en applåd för det. Men den finns inte i den svenska lagen. Och så är det alltså att, för avtalet säger egentligen någonting annat. Det säger, och det är så att djävulen finns som alltid i detaljerna. Och i olika paragrafer så öppnar man för NATO att föra in kärnvapen i Sverige med stöd av avtalet. Man säger bland annat att överenskommelsen, alltså värdlandsavtalet, är avsett att vara i överensstämmelse med NATOs doktrin och politik. Och kärnvapen är en integrerad del av NATOs doktrin och strategi och ingår i NATOs militära aktiviteter. Det finns 2 paragrafer till där man alltså kan läsa in mycket tydligt kärnvapen. I andra paragrafer så talar man om att värdlandet ska upplåta baser till stöd för NATO-ledda militära aktiviteter under befäl av NATOs ÖB. Förra försvarsministern, moderaten Karin Enström, hon svarade ärligt om värdlandsavtalet och dess konsekvenser i Aftonbladet den 28 juni 2014. På frågan om NATOs vapen och bomber kan komma att förvaras på svensk mark. Svaret var, naturligtvis kan det bli så, både vid övningar och vid förberedelse för gemensamma insatser. Värdlandsavtalet är ett så kallat ramavtal, undertecknat alltså 2 veckor före valet 2014 av vår ÖB och deras Europa-ÖB. Det ska sen preciseras i detalj. Och de här detaljerna blir sekretessbelagda. Jag har personligen frågat Peter Hultqvist om det på onsdagsklubbens möte. Och han bekräftade att det var nog sannolikt att det blev så. Och då blir de inte tillgängliga för demokratisk kontroll, varken av allmänheten eller av riksdagsledamöter. Det räcker inte med det som Peter Hultqvist säger, att ingenting kommer att ske med värdlandsavtalet om Sverige inte bjuder in NATO. Jag har lärt mig i unga år, och det har följt mig genom hela livet, att skriftliga avtal är skriftliga avtal, och de gäller. Och därför ska man jävla med läsa paragraferna också. Allt det här har jag gett Peter Hultqvist, jag har talat med honom, jag har förberett honom, jag har gett frågor, och jag har inte fått svar på en enda av de paragrafer som Pierre Schori och jag har visat upp. Var både NATO-baser och kärnvapen finns med. Utan det är bara det här. Ingenting sker om vi inte bjuder in. Vem vet vad som skulle hända vid en kris i Baltikum med en borgerlig regering, där alla partier är för NATO-medlemskap och med Donald Trump som president i NATOs ledande nation, som trycker på för att värdlandsavtalets paragraf om möjlig NATO-bas i Sverige ska tillämpas.
Vi hörde Maj-Britt Theorin från ett offentligt möte den 17 maj i Kulturcaféet, anordnat av ABF och TUFF.